Hej Jerker Pettersson.
Hej Ann Sandin Lindgren, mitt emot mig här i studion.
Ja, i vår studion. Inte i din fina studio.
Nej,
hemma hos dig,
ja,
där du också håller till, eller hur?
Ja, det brukar ju hända, och nu får jag äntligen gästspela här, ja.
Fantastiskt. Och det här, den här intron vi hörde nu, för de lyssnare som har hört på radion i mer än 10 år, då har de hört den här intron en gång om året, ungefär.
Ja, det har blivit så mycket alltså.
Ja, 2016 började du första gången. Med vad då?
Det var väl trendspaning då, ja. 2016. Jag kommer inte ihåg vad jag sa då, förstås. Vet
nej,
du det?
Nej. Jag har lyssnat på dina trendspaningar i 10 år. Det var några år som du hoppade över, där vi inte fick någon. Och då frågade ju bland annat Lena Elmer, ska vi inte få Jerkers trendspaning av början av året?
Var det pandemin då? Eller? Nej.
Jag kommer inte ihåg vilka år du hoppade, men vi kan kolla. Mm. Men först ska jag bara ställa frågan. Varför gör man en trendspaning?
Ja, det är ibland undrar jag också faktiskt. Men nu har det blivit en vana, och det börjar väl... Alltså, det har alltid varit så att jag vill veta. Jag vill veta. Jag är nyfiken. Jag vill veta. Jag vill begripa, helt enkelt. Det är det. Och nu är det ju de här trendspaningarna har varit sedan 2016, som du sa.
Ja.
Men jag har ju alltså spanat sedan... Ja, någon gång i mitten på 90-talet, fast då kallade jag det inte trendspaning, utan det var det mera alltså, teknik, IT, data.
Aha, så och så. Analyser om läget och framtid, vad du trodde på.
Ja.
Men skrev du ner dem också? För nu har ju du en hemsida där man kan läsa dina trendspaningar.
Ja, jag skrev ner dem, och de är faktiskt sparade. Så det finns på webbsajten, staxo.se,
ja.
Så finns det då ett spaningsarkiv, heter det.
Ja. Vågar du läsa det?
Ja, men jo då. Och vissa saker är så här, ja men det stämde nog, och andra, nähä du. Det gick du fel. Eller jag var för tidig.
Ja, så kan det vara. Mm. Precis. Mm. Förra årets, tror jag hette... Var det som hette Business Not As Usual, eller var det Money Talks?
2024 var det Money Talks, och, ja. Och 2025 var det Business Not As Usual.
Och vad heter det? För du tar alltid engelska klatschiga grejer. Vad heter årets trendspaning då?
Ja, alltså det har blivit de 3 senaste åren är det engelska.
Ja,
innan dess var det svenska.
Okej.
Okay. Ja. Året 2026 heter alltså Everything, Everywhere, All at Once. Det betyder allesammans, allting, direkt, nu, genast.
Ja, jag kände, alltså när jag läste det tänkte jag, ja men det stämmer ju, så är vi nu allihopa. Vi kommer knappt ihåg förra veckans nyheter, för det bara rasslar ut nytt hela tiden.
Ja, och grejen, grejen då, vad den här rubriken ska liksom symbolisera, indikera, det är den enorma hastigheten.
Ja, precis det.
Det är hastigheten med vilken utvecklingen sker.
Ja. Men vilka källor, för att jag som också hänger på nätet nu mer när man har gått om tid, när man inte arbetar så kan man läsa saker liksom ordentligt. Jag läser inte så mycket böcker tyvärr, för det har jag tappat liksom förmågan att göra, för att det finns så mycket att lyssna på också. Vilka källor har du när du trendspanar om världen?
Ja, det, alltså det blir ju då en kombination, för... För det närliggande, om vi kallar det så, så är det ju delar av det, jag får kalla det gamla massmedia. Av 100% av massmedia så är det sådär 10-15% som är matnyttigt, om man får rakt upp och ner.
Ja.
Och sen då så finns det ju månadsmagasin, företrädesvis amerikanska, engelska, man kan ta till. Men för det mer långsiktiga så är det böcker.
Alltså, ja, du gör det. Du läser böcker och verkligen. Ja.
Ja. Ja, ja.
Är det några speciella författare som du tycker är extra bra?
Ja, alltså den som har föreskrivit, eller bara säga, eller förutsagt utvecklingen, hur den de facto sker nu, det är herr och fru Toffler, Alvin och Heidi Toffler.
Mm.
De skrev alltså en bok 1983. Ja, som då som beskriver vad som då rimligtvis kommer att ske, för det är så att säga bara att ta fakta och spinna vidare i stort sett.
Trender verkligen.
Trender, och det går i vågor. Och det har med demografi och allt möjligt att göra. Ja, så de har skrivit en bok som heter The Third Wave.
Ja, just det. Det skriver de också. Det såg jag.
Och det är ju då bara att avläsa. Alltså jag kan slå upp sidor i den boken. Det står det, vad som ska ske. Och så tittar jag, ja, det skedde.
Ja, då har man en, på engelska, a gift, en gåva när man kan se sånt också. För att det handlar ju lite grann om känsla också, det är inte bara fakta, för att var det bara enkelt. Men någon ska fråga dig, tar du nu hjälp av AI? För AI sitter ju också och spekulerar, för att när en AI inte vet så försöker en AI hitta på. Så är AI duktig på trender?
Nej, det kan man väl inte säga generellt. Men AI är ju förbålt duktig på att sammanställa källor.
Ja.
Så om jag ger AI en källa som jag bedömer vara korrekt, och så säger, ber jag AI göra en sammanställning, alltså dra ut essensen ur det som sägs, ja, då gör ju AI det på ett väldigt bra sätt.
Har du använt AI i årets trendspaning?
Ja, det går ju inte att undvika.
Det går inte att undvika.
Det är liksom ungefär som att säga, har du använt internet, har du använt dator? Ja, det är klart jag har.
Ja. Men förra året då, du gör ju någon slags också, hade du rätt eller hade du fel förra året?
Mm.
2025, var det någonting som du tyckte att du träffade rätt i? Och var det någonting du själv blev väldigt förvånad över?
Jag träffar rätt, det skriver jag i årets trendspaning, vilka jag... och naturligtvis, det är den här AI-transformationen som pågår, det är ingenting med det. Geopolitisk fragmentering och spänningar, visst, det kan vi väl säga. Ja. Inflationen sjönk stegvis, just det. USA lämnar Parisavtalet och EU funderar på det här med Green Deal, kanske inte var någonting som håller, nej.
Det var någonting du såg redan förra året?
Ja, det såg jag redan 2024.
Okej, men var det någonting som förvånade dig? Liksom, alltså, var det någonting du blev liksom, som du inte hade sett ordentligt och blev... Ja.
Som liksom sådär riktigt, inte riktigt... Jag trodde att kryptovalutorna skulle gå mycket bättre.
Ja.
Nej, det gjorde de inte.
Du skakar dem.
Nu hade de en uppgång i och för sig.
Ja.
Men jag trodde nog att det skulle komma snabbare, så att säga. Det är en sån sak.
Ja. Ska vi gå då på den här årets Everything, Everywhere, All at Once? Mm. Och då, din trendspaning då har sin tyngdpunkt just på AI och USA.
Mm-hmm.
Och det är bara att läsa nyheterna nu. Jag tycker det var 75% i USA och resten är AI och teknikföretag när man scrollar sitt nyhetsflöde.
Mm.
Så det är en stor del av det man ser.
Alltså, man får ju börja med att konstatera att den amerikanska ekonomin är den i särklass största.
Ja.
Om man nu ska försöka ha relationerna, hur stor den är. Vi behöver inte ta hur många trillion är billion och allt det här, för det blir förvirrat.
Mm.
Men om vi säger att Sveriges nationalekonomi är 0,6, så är USAs 30.
Okej. Okay.
Mm. Rysslands är 5. Frankrike är 5 ungefär. Japan är 5.
Mm.
USA är 30 och Kina är 19. Och då är det ju så att den i särklass största har naturligtvis tyngd. Och det är näringslivet vi snackar om i USA.
Ja.
Och sen då det kommer en näringslivsvänlig och synnerligen exekutiv president som då så att säga jagar på det hela, vrider upp hastigheten. Då blir det så.
Ja. Jag har ju läst din trendspaning och jag skulle bara lite frågor då.
Mm.
Nearshoring pratar du om.
Mm.
Vad är det?
Ja, det är det här när det blir så här geopolitiskt spänt att vi kan ju inte lita på att vi får majs från Sydamerika då, säger vi. Så vi får försöka ordna majsodlingen själv ner. Alltså vi tar hem varuförsörjning och allt möjligt så nära oss som möjligt.
Och det sker över hela världen just nu, va?
Ja, det finns ju en sån dragning för att de säger, nej, vi kan inte lita på USA, vi kan inte lita på Kina, vi kan inte lita.
Nej.
Och då tar man hem och vill ha det nära.
Ja.
Och det är ju en ganska naturlig reaktion. Inte alltid realistisk kanske.
Nej.
Men den är där.
Och jag som då påverkas av allt jag läser, det är därför jag har skaffat en jordkällare uppe här i dalen.
Ja, snacka om nearshoring.
Potatisodling. Ja, du pratar också om det här med åt vilket håll saker ska gå. Vadå bottom up? Vad betyder det?
Jo, vi går... från att saker och ting styrs ovanifrån och ner till att det går nerifrån och upp.
Det gör det tycker du alltså?
Ja, absolut.
Ge exempel.
Ja, det är ju helt enkelt så att det är ju den teknologiska exponentiella utvecklingen som gör att vi människor har ju så mycket mera tillgång till information och kunskap för att själva kunna fatta beslut och kunna göra saker.
Aha,
så okay. Att utvecklingen är ju en bottom-up. Det går inte att någon sätter sig överst och säger till alla andra nedanför att nu gör vi så här.
Du menar att om statsministern i vårt land säger nu ska ni alla göra så är det inte så att vi lyder?
Knappast. Knappast. Men det blir en jättekraft. Alltså, när så många människor får så mycket kunskap och möjlighet. Om man släpper loss den här kraften i alla människor.
Mm.
Jag menar, snacka om demokratisk utveckling.
Ja, men jag tänkte det.
Ja.
Det är så vi vill ha det.
Ja. Och det här går ju inte över en natt. Det är en långsam övergång från top down när någon sitter och säger saker och ting till bottom up.
Ja.
Och det är en 180 graders vändning så att det tar tid men vi är på väg dit.
Ja. Sen skrev du om en trend som jag tror folk är rädda för. Det är läget för tjänstemännen när det gäller AI. Alla dessa enormt utbildade människor.
Mm. Ja, ja.
Nu börjar man ju prata om det. Att,
ja, det är en realitet redan.
Vad ska man utbilda sig till? Kanske inte advokat eller tjänsteman. Nej, utan hellre rörmokare.
Ja, hantverk.
Hantverk.
Hantverk alltså. Och det här är ju, återigen, det är ju så här att vi har levt och lever i en värld där USA gör saker och ting först och sen tar vi efter.
Mm.
Så har det varit. Och det är fortsatt så.
Det är fortsatt så.
Det är fortsatt så, för USA utvecklar med mest dynamiska, har störst utveckling, störst ekonomi. Ja, det är så. Och det gör ju, i USA så pratar man om då att det är så att white collar tjänstemän, alltså vita kragar, blir helt enkelt utkonkurrerade av AI. Eller
De kan lätt bli ersatta.
Vi snackar om, en del säger så här, 30% kommer att bli ersatta fram till 2030.
Ja.
Ungefär så. Och samtidigt så kommer blue collar, alltså de som har en blå skjorta som jobbar med händerna, kommer då öka.
Ja, precis. Mm. Och det här är ju någonting som jag undrar om vi har riktigt förstått det. För vi pratar hela tiden om högskolor, massa böcker man ska memorera, fakta man ska memorera.
Och jag försöker säga till alla då som liksom säger okej, nu ska vi läsa, nu ska vi göra magisterexamen i någonting och du har massa betyg och sådär. Ja, det är bra med kunskap, jättebra med kunskap, men det är inte så att det leder till jobb.
Precis så. Och det är väl också en stor del av den, vad ska man säga, kris som USA har genomgått. När människor, för det kostar nämligen också att plugga. Då har man tagit jättemycket lån för att ens barn ska kunna gå på de fina skolorna, fina universiteten. De går ut med fina examen, gjort precis det de ska. Och så får de inte de här jobben de har tänkt sig.
Nej, just det. Och det där finns ju en författare som heter Peter Turchin som har skrivit om. Man kallar det för elitens överproduktion.
Ja.
Och det innebär ju helt enkelt att du lär dig ungefär så här att jo, men förstår du nu min son, nu ska du gå på det här universitetet och lära dig till att bli jurist så får du ett bra jobb sen du blir arvoderad. Och ja, det blir jättebra.
Mm.
Men när sonen, dottern då kommer ut och har läst det här så finns inte jobben helt enkelt. Och då kan det inträffa att bara för att de här juristerna ska få jobb så börjar så att säga det skapas juridiska arbetstillfällen. Det vill säga,
som inte behövs.
Som inte behövs. Och för att skapa juridiska arbetstillfällen så måste man skapa regler.
Just det.
Som ska bevakas, som ska skrivas, som ska diskuteras och så vidare.
Ja.
Och där har väl då EU ett arbete, för de är ganska bra på att dra fram regler.
Ja.
Och om det då blir så att vi alla har många jurister som sitter och gör regler och ska bevaka regler, då blir det ingen produktion.
Nej.
Och blir det ingen produktion, då faller BNP till slut.
Just det.
Och då får vi ett ekonomiskt problem. Och i värsta fall då så kommer det att leda till att det blir ungefär som 1968. Man går ut på gatorna och skriker att fan, vi får inga jobb, vi är ju jurister.
Mm. Jag lyssnar på massa olika såna här poddar, för jag tycker det är skönt. Och man gör någonting fysiskt, diskar, städar, går och promenerar. Och då lyssnar jag på någon podd, nu kommer jag inte ens ihåg vem som hade den. Men det var i alla fall med tre stycken väldigt framgångsrika entreprenörer i Sverige på IT-sidan. De hade flyttat, de hade startat i Sverige, startups. Vi är duktiga tydligen på det, vi har väldigt många som är duktiga på det i Sverige. Och sen har de flyttat till USA, för där fanns pengarna. Det vill säga, det fanns hur mycket riskvilligt kapital som helst. Och så byggdes det upp deras företag och så blev de miljonärer. Men sen flyttade de hem till Sverige när barnen kom. Därför att de inte kände att det var inte samma grej. Så att, och då pratade de att allting är inte pengar, sa de. Även om de nu hade så mycket pengar så de behövde inte prata pengar. Men att det här med... att välstånd är också mycket annat och som också måste mätas. Men de menar att Sverige i just Europa var Sverige ett av de bästa länderna, medan det står still i andra europeiska länder.
Ja.
Och det fattade inte jag innan jag lyssnade på det här.
Nej, men det har för sin förklaring i att Sverige har en fungerande kapitalmarknad. Det går alltså att få tag i kapital när man ska göra något.
När man ska starta.
När man ska starta, det är inte svårare än så. Mm.
Man har inte fullt med skulder när man har pluggat.
Nej.
Man kan ju plugga väldigt mycket i Sverige.
Ja, det kan man.
Om man vill.
Det kan man göra. Man kan också, alltså när det gäller utbildning nu så går ju det att göra utan att man pluggar på universitet. Va? Så det går dessutom då att optimera utbildningen.
Ja, men tekniska högskolor och sånt är gratis, så att säga.
Ja, de kostar i andra änden, men det är bra output på dem. Så att
det är bra
säga.
Output på dem,
men framförallt alltså, vi har en fungerande kapitalmarknad som gör att det går att starta, det går att göra. Ja. Och det kanske vi i Sverige tänker på.
Nej. Och så pratade de om att EU mest producerar byråkrati.
Ja, det är ju väldigt mycket så. Mm. Det är ju väldigt mycket så. Så att och det här är ju lite komplext då, för att vi har ju tre begrepp. Vi har Europa, vi har EU och vi har eurozonen, och de är inte samma.
Nej. Mm.
Och det här, bara det gör ju liksom att det blir rörigt. Så att vi får ju liksom mer en återgång till hur länderna klarar sig. Och Sverige har en egen valuta. Vi har låg statsskuld förhållande till BNP. Vi har helt enkelt ett jäkligt bra läge.
Så ja, tydligen har vi det.
Ja, vi ska sträcka på oss och köra. Det gäller att hålla i.
Mm. Sen pratar du om fem megatrender. Mm. Vi börjar med den första. De demografiska skillnaderna. Berätta, vad är det?
Ja, det är ju helt enkelt att vissa ekonomier... länder har ju en minskar befolkningen redan nu.
Kina
har du en sån. Ryssland, det föll ju redan 92.
Ja.
Så gick det ner på minus. Mm. Och sen när det hålls på minusstrecket och det blir fortsatt minus, för krasst sett, vem fanken vill vara i Ryssland?
Nej.
Så finns det andra ekonomier, Indien som då växer.
Nu är Indien det land i världen som har den största befolkningen.
Ja, alltså de har ju då...
De har gått om Kina.
De har 1,3 miljarder människor.
Ja.
Då det gäller BNP förhållande till capita, till befolkningen, så har ju Kina 19 och Indien 5 i BNP.
Fast de har mer människor.
Fast de har mer människor, något mer.
Ja. Mm. Och det beror på att vi har lagt väldigt mycket produktion i Kina.
Ja, just det. Eller Kina har förmått att utveckla sig.
Okej.
Det är ju det. Och det gjorde de ju då. De hade ju en tillväxt som var jättestor då 2007-12 eller någonting sånt där. Mm. Då det var lite fritt. Då kunde ju då entreprenörer sätta igång och köra.
Mm.
Ja, sen kom då, vad heter han, Xi Jinping och sa, nej men det där vart nog lite för mycket fritt. Här får vi rättning i leden. Och då sjunker Kinas tillväxt.
Ja.
Mm. Mm. Och befolkningen dessutom.
Just det.
Så att, nej.
Fast de är ganska många ändå.
Ja, men många ändå, va? Men, ja. Men alltså...
Och en enorm egen marknad också, ska man ju säga. För de, om jag fattar rätt, så säljer de nu elbilar till sig själva också. Alltså, de är inhemsk marknad på det de producerar.
Ja, fast den är nog inte så. Alltså, de är ju exportberoende, ja, verkligen. Det är de. Så att, Där har de nog ett litet problem, tror jag, faktiskt. Och de har ju en fastighetsbubbla också. De har alltså byggt en massa som inte går ihop. Det.
Nej, precis.
Så att Kina, det är ingen lyckosaga liksom. Så där. Det kan man tro, men...
Nej, fast om man säger så här, nu kan inte jag alls lika mycket om det här, men om man tittar bakåt i tiden, på den tiden när jag var ung, då Mao fanns, Mao Zedong, då var ju, svalt ju kineserna. De har ju gått från ett extremt agrart, vad ska man säga, gammalt system, mm-hmm, till nu de flesta, det är ingen svält i Kina längre. Så de själva ser ju en enorm framgång på de senaste 50-60 åren. Ja. Så att i mannaminne så kommer man ihåg hur det var. Det hade ju vår gamla generation i Sverige, de som... Ja, mina föräldrars generation, mm, eller generation innan, de såg ju också den här utvecklingen från ett väldigt fattigt Sverige. Medan du och jag som inte har fyllt 70 ännu.
Vänta bara.
Vi har ju inte sett, vi är ju födda in i ett välstånd. Och vi kanske inte ser hur bra vi har det.
Ah, vi är ju lite lätt bortskämda. Eller vi riskerar att bli i alla fall. Man får ju öppna ögonen liksom och titta. Men det är klart, Kina har ju fortfarande... Alltså, Kina ska egentligen ratta tre olika ekonomier samtidigt. Jordbruksekonomin, de har ganska mycket jordbruk.
Ja.
De ska ratta industriekonomin, producera prylar. Och de ska ratta tjänsteekonomin, eller numera... Vi kallar det informationsekonomin.
AI. De har också en AI-utveckling.
Jaha, ja, och de försöker komma ifatt USA, va?
Ja. Men Europa har ingen... AI-utveckling. Ja, vi har inga riktiga AI-företag.
Nej, ja, det jag känner till mest, det är det franska, hör och häpna, som heter Mistral.
Mistral, ja. Ja, det är bra.
Och de har en sån här chatt, alltså liknande ChatGPT, som heter Le Chat, alltså Chat. Och då ska man veta det, att Le Chat betyder katten på franska.
Bra där.
Och den är inte alls dum.
Alltså. Okej, okay. Vad kul.
Vi har en rolig demografisk, eller rolig, intressant demografisk kurva i Sverige.
Mm.
Just i Sverige. Och det är så att vi har, i år, 2026, har vi jäkligt många 35-åringar.
Det är ju bra.
Ja, det är jättebra.
Det är de som är mest i gasen.
Ja, de kommer att bli ännu mer i gasen. För det visar statistik att när människan är ungefär 45, mm, ungefär så, då är det så att vi producerar mest, konsumerar mest, vi får alltså snurr, kort och gott, va?
Ja.
Och det innebär att om 10 år, då kommer vi ha en högkonjunktur.
Du tänker så?
Ja. Jaha. Det är statistik.
Ja, men vad kul.
Det är statistik, alltså. Ja. Det är inget, så att, och vi är på väg att klättra, och det jag tror vi ser nu.
Okay.
För vi kommer att, vi har bra siffror, kort och gott.
Mycket bra. Mm. Nummer 2 av megatrenderna, det var digital disruption och AI, alltså artificiell intelligens. Mm. Och då pratar de om innovera innovationsprocessen.
Ja.
Får nu förklara?
Ja, kort och gott är det så att om vi då kan få AI-hjärnorna att imitera människan,
mm,
och människan är den som då uppfinner, så kan vi få AI-hjärnorna att imitera vår uppfinningsförmåga. Och då blir det AI-hjärnorna som innoverar.
Jag vill inte veta mer, tror jag.
Ja, men det är ju fantastiskt.
Jag vet. Men man känner sig liten i den här världen då.
Nej, men vi kommer att ha AI-kompisar. Ja!
Okej, Jag kör vidare här. Den här tvåan här, har du en egen serie just nu på Tyres Radio? Tala om vad den heter.
AI till vardags.
Ja, och den är väldigt uppskattad och väldigt rolig att lyssna på. Megatrend nummer 3, geopolitisk fragmentering.
Ja.
Det är det vi läser om varje dag.
Det är väl det vi läser om och matas med varje dag. Och det är klart att när försvarsanslagen eller utgifterna, hur vi nu ska säga, satsningarna då ökar och vi ska nå 5% av BNP här i EU, så ja, det blir en fragmentering. Och det där som driver det du var inne på först, alltså vi vill, nu kan vi inte lita på de andra, nu får vi ta hem och göra majsen själva eller potatisen eller vad det är. Ja, och den är det. Och det är ju, alltså, ja, det kan man säga förskräckligt, ja, men det är inte första gången.
Nej.
Det utvecklingen går i vågor.
Ja, okej.
Okay. Mm. Så att Det kommer, just nu så skakar det till och liksom du åker isär de här cementblocken som vi har haft länge. Och sen kommer det att sätta ihop sig i nya.
Mm. Och vi som lever i trygghetsnarkomanernas värld.
Du har läst David Eber här, tror jag. Ja,
exakt. Där vi inte vill ha såna här islossningar eller vakna upp till. Men det konstiga är så här, nu har jag börjat vänja mig. Förut så fick jag lite högt blodtryck varje gång jag läste nyheterna. Nu har jag vant mig vid att så här ser det ut varje dag. Förut kunde jag vakna mitt i natten och kolla, finns världen kvar? Men det gör jag inte länge. Nu kan jag vänta till klockan 8 eller 9 för spana.
Men du, det är jätteintressant. För det är ju någonting jag inleder Trendspaning 2026 med. Det är att den här, som jag snackat om, att det är bra att ha lite osäkerhetstolerans.
Just det.
Då har vi nu, du har sådan och jag, vi har uppnått den här toleransnivån. Att ja, det här är normal business, va?
Det, så här är det.
Det är inte säkert alltså.
Nej, och det har väl aldrig varit det.
Egentligen. Nej,
det var väl det som Kanadas premiärminister sa i Davos. Att den här låtsasordningen där vi har någon slags ordning där vad kallar han det för? Jag kommer inte ihåg vad det kallas den här ordningen.
Ja, det är en regelbaserad världsordning eller något sånt här.
Någonting så här. Mm. Och så säger han att det egentligen alltid varit så att de starka bestämmer. Det har de gjort jämnt.
Ja. Så att det, han har ju en poäng, va?
Han har en poäng där. Nummer 3 när det gäller din megatrender, finansmarknadens framtid. Och då pratar de om någonting som heter stablecoins. Vad är det?
Det är helt enkelt en digital valuta som är knuten till något reellt.
Aha.
Till skillnad från sådana här kryptovalutor, vi snackar i bitcoin och sånt där. Det är ju inget reellt, utan det är ju någonting som är genererat lite löst, vilja på lös grund.
Ja.
Medan en stablecoin är kopplad till någonting reellt. Och den mest vanliga, om vi kallar det så, det är den stablecoin som heter USDC. Som är helt kopplad till amerikanska dollarn.
Mm. Men vi ska inte gå in på det, men även alla monetära system som vi har, det är en överenskommelse. Att vi anser att ett papper är värt något.
Mm.
Så att det är också intressant om det börjar skaka. Men det tar vi inte nu. Mm. Men det här, vad ser du om finansmarknadens framtid? Hur ser den ut, tycker du?
Ja, den kommer ju att domineras av att det här gamla med alltså bankkonto i nationella banker och sånt här och kanske då nationella valutor och sånt, det blir ju lite, det är liksom på, det närmar sig utkorgen, om man säger så. Och istället så blir det ju då så stablecoins som endast existerar digitalt, och de existerar på de här, alltså den teknologi, blockkedjeteknik heter det då, där man förvarar dessa stablecoins. Man ser dem aldrig, de finns bara, de är stabila och de är spridda. Grejen är att de är liksom inte landsbundna.
Okay.
Vi suddar ut landsgränserna.
Alltså, det här borde vi göra ett eget program, för det här med pengar tycker jag är väldigt intressant.
Ja, det som du säger, det här är ett eget ämne. Alltså.
Ja, det är ett eget ämne. Mm. Och sen då, övergången till en låg fossil ekonomi.
Mm.
Fortsätter den?
Ja, alltså det är ju så att vi strävar ju efter det, stegvis. Men det måste ju finnas en ekonomi i att göra. Man kan inte bara få för sig. Liksom, utan det måste
som Tyskland, stänga ner hela...
Nej, ja, visst. Det är ingen bra grej, va? Men man får ju tänka till.
Ja.
Så det gäller ju att ha alltså en lönsamhet och effektivitet i det. Men just nu då, så det har ju varit en väldig drive för solceller och batterier och allting sånt där. Och det har varit Kina som har producerat, och det har de gjort med glädje, för de tittar ju då, jaha, europeerna ska köra elbil, då gör vi elbilar.
Ja.
Jaha, de har fått för sig att de ska driva landet med solceller, då gör vi solceller. Och de tjänar mycket pengar på det, va?
Mm.
Sen när det kommer till kritan, så är det ju så att när solen inte lyser så blir det ingen el i alla fall. Fast vi har skickat pengar till Kina.
Ja, det här landet kan just nu när vi spelar in det här i januari, så tror jag inte så lätt med solceller. Det är snö på dem dessutom.
Nej, man får ha saker till det de är bra till.
Ja,
va?
Ja. Kanske lite bättre när man bodde i något ökenlandskap.
Ja.
Ja. Men hela den här AI-revolutionen som du faktiskt har pratat om mycket i flera program. Du pratar ju också om det här med Starlink.
Mm, Just det.
Och det är också någonting vi pratar om, eller som man läser om i nyheterna ganska mycket. Elon Musks Starlink.
Ja,
som är, vad tror du om det?
Ja, det finns och det ökar. Och han då, Musk och hans bolag, de satsar ju mera på det. Alltså Starlink-satelliterna, som, jag kommer inte ihåg hur många de är, som snurrar runt jorden. Det är ju de som förser Ukraina med internet.
Ja.
Ska man veta. Och det här finns i Sverige. I Sverige, istället för att dra in fiber, för vad kostar det? 22 000 spänn för att få in en fiber i en villa. Ja. Och sen ska man pröjsa 500 spänn i månaden och allt det här. Så kan man då ta ett Starlink-paket och sätta en liten antenn på huset.
Det kan man redan nu.
Det kan man nu.
Ja.
Här är Tyresö. Varsågod. Och det konkurrerar direkt med de här fibergrejerna förstås. Och med 5G-masterna som man också... Alltså,
men är det någonting som växer i Sverige? För jag har knappt hört någon som har det. Starlink.
Jag vet inte hur det växer faktiskt. Jag har inte koll på det.
Nej, nu är Elon Musk ondskan själv för folk. Så att nu ska man ju varken köra elbil eller ha Starlink.
Ja, det finns en sån där uppfattning. Och den är ju... Ja, ogrundad säger jag lite grann. Mm. För att det här finns och det här expanderar.
Mm.
Och Elon Musk tänker ju dessutom fortsätta ut i rymden med att anlägga datacenter ut i rymden.
Ja,
på satelliter. För det är ju så bra, eftersom då kan man ju faktiskt ha solceller.
Precis,
för det är inga
moln i
vägen. Inga moln i vägen. Och så placerar du satelliten så att du alltid har sol.
Ja.
Jaha.
Ja, smart. Mm. Det finns mycket att tänka på.
Det är ingen
det
dum idé. Nej. Va?
Men det här med... Du pratar också när det gäller AI-revolutionen om det här med solid state-batterier. Vad är det?
Ja, det är batterier som inte är som de idag, håller på att säga. Nej, men alltså, batterierna idag innehåller ju en mängd olika, inte ädelmetaller, heter rare earth metals. Vad heter det på svenska nu då?
Sällsynta jordartsmetaller heter det, va?
Så är det, just. Mm. Och den där är ju lite dyra.
Och finns inte överallt.
Och finns inte överallt, och det leder ju till en geopolitisk...
Strid
om
också, landområden.
Ja. Och då ska man alltså göra, det finns det forskning på solid state batterier som är, så att säga, de bygger inte på rare earth metals, utan de bygger på andra material som man inte behöver det här, och sen är de gjutna liksom i en, de är sammangjutna.
Mm.
Det är inte en massa delar, skulle jag säga. Det här då, nu,
har det kommit eller är det på gång?
Ja, då, i senaste konferensen, batterikonferensen som var någon gång här i slutet på året, förra året,
ja.
Så var ju spaningen att det där är inte riktigt klart. Och,
var det Northvolt ville göra? Alltså, något liknande?
Nej. De var inte med på det. 2030 säger kineserna då kanske, och andra säger 2035. Mm. Men så har det dykt upp en finne. Ett bolag vars namn jag inte kan just nu, som då i, här vid årsskiftet sa att men vi har det, vi kommer att lansera i mars. Och det får vi väl se då.
Ja, vad roligt. Mm. Ja. Men om vi fortsätter här med befolkning och demografi. Antal människor på jorden idag är vi 8,23 miljarder idag. Och att man tror att vi kommer öka till 10,2 miljarder runt 2080, om jag läste ditt papper rätt.
Mm.
Ja. Vad innebär det?
Ja.
Räcker den här jorden till? För det är ju det vi säger, eller det sägs att den här jorden räcker inte till så mycket folk som vi har nu.
Ja, det sägs så. Mm. Men jag kan inte finna någon fakta som talar för just det.
Nej.
Det handlar mer om hur vi använder resurserna. Så att, nej, vi kommer ha mat och vi ska ju tänka det att vi har ju faktiskt minskat undernäringen, vi har ökat livslängden, så att vi kan föda jorden, det har jag inga, jag ser ingen anledning.
Nej, och var det inte så Hans Rosling blev ju stor i världen, han skrev den här boken, där han egentligen förklarade hur mycket bättre människor har fått det.
Ja,
och jag som satt i de här undergångsteorierna sen var liten, jorden kommer och det. Jag blev jätteförvånad när Hans Rosling kom för ett antal år sedan. När han talade om att titta, så här många barn växer upp, medellivslängden, så här många studerar, bla bla bla. Så att de fakta i vårt nyhetsflöde ser vi ju sällan.
Nej, det är sant. Sen han gick bort sorgligt då, 2017 tror jag det var, så är det ju lite av det i Sverige i alla fall. Vi har Johan Norberg, är ju skribent, men han är inte i Sverige, han är faktiskt i USA. Ja. Men han skriver på svenska också. Och sen har vi Steven Pinker, det är också en amerikan. Så det är ju några stycken, men vi har ju ingen i Sverige som för fram just detta faktum att vi har ökad jämlikhet, vi har minskat barnadöd, vi har ökad livslängd, vi har mindre fattigdom och så vidare.
Precis.
Ja, och det här och kurvan nu vad det gäller demografi som vi är inne på. Alltså det är fortsatt tillväxt av människor i världen, men den planar ut, och sen någon gång 2080 tror FN i deras medelprognos. Så då är vi på topp, och sen så minskar antalet människor i världen.
Och nu när man tittar på kartor så är kartorna väldigt konstiga, för vi har gjort oss själva till centrum i en platt karta. Men tittar man på en jordglob, vilket man, jag ska göra med mina barnbarn nu, för de vill veta var de här länderna finns. Var ligger vi någonstans? Då upptäcker man, oj, det här med Grönland. Ligger USA och Ryssland så nära varandra där uppe? Jag hade ingen aning om det, för på min karta så är det en ny sida till det. Medan till exempel Afrika är fruktansvärt stort. Och där är, det är där som också populationen ökar.
Ja, och men de har också, så vitt jag har läst, så planar ut där.
För att även där?
Ja, för att du har alltså kommit upp på en sån levnadsnivå att det, grejen är inte att få mest barn.
Nej, det var det Rosling sa. Ja. Får kvinnor bara möjlighet att fatta att deras barn kommer att överleva, så vill de helst bara ha 2-3 barn, max.
Ja, så att... De stora dragen så är det så. Och vissa länder då, som vi är inne på, de minskar redan nu sin befolkning de facto.
Ja. Sen har du en massa roliga såna här trender när du pratar om de här, vad ska man säga, olika sorters människor, hur man sätter etiketter på. Boomers.
Ja.
Är det du och jag det?
Ja, vi är boomers då per definition. Vi är många, va? Vi är ju alltså, vi är ju 70 nu då. Men alltså det är väldigt många som fyller 60 nu också.
De är också boomers.
Ja, de är ju på gränsen.
Det är ett gäng, vi som är lite halvgamla kan man väl säga, boomers är, va? Vi som tror att vi vet allt fast vi inte vet allt.
Ja, det är en ganska stor population som är upp till så här... 65 någonting. Och vad blir det då?
Någonting sånt.
Ja.
Och vad är det för speciellt med boomers då? Som du pratar om i din trendspaning.
Ja, och det är många boomers då som har det ganska bra.
Just det. Sitter på kapitalet.
Husen och så vidare. Och det här innebär ju att efterföljande generationer ska ju ta över det på något sätt när vi delar av ben. Va?
Ja. Köttberget var en politiker som kallade det för.
Ja, just det. Det var Göran Persson, va?
Nej, det var hans, Per Nuder tror jag var.
Per Nuder var det, ja. Ja. Det kanske var riktat till Göran Persson, jag vet inte.
Nej. Men han fick mycket skit för det.
Ja, han fick mycket skit för det.
Men han pratade just om alla de här... Som sitter där.
Och det här blir ju innebär ju att det blir en väldigt stor värdeöverföring som ska komma och ske.
Nästa generation kommer få ta del av föräldrarnas samlade rikedomar.
Ja, det blir ju så. Och samtidigt då så blir det ju, om den efterföljande generationen är mindre i antal som ska ta över en större mängd kapital. Ja. Det blir ju intressant.
Ja. Där ska vi kunna göra ett eget program om, för jag tycker ju att man ska ge... Alltså, i och med att den äldre generationen kan bli 90 år, alltså idag, då ska de få ärva när de är 70. Eller, det är så dags då att ärva pengar. Då har man redan. Så att jag tycker att man ska, det här är bara en synpunkt, men jag tycker att man ska ge sina barn pengar när de är mitt i livet och verkligen behöver dem.
Ja, det är väl ingen dum idé. Alltså, den här situationen föder ju också då nya företag som hjälper till att göra den här värdeöverföringen. Ja. För att, jag menar, här kanske det sitter någon med en villa och har bilar och båtar och en jädra massa kapital bundet i stort sett. Och hur ska jag då, en del kallar det döstäda, men alltså... Ja.
Se till att barnen får det här i den tid när de kan använda det. Ja. Så inte också de sitter på äldreboendet.
Och det kan, lite så. Då kan man behöva ta hjälp.
Ja. Det är jättebra. Ja. Sen hade du något intressant, det här är sån här grej som jag hittat. Kiddult.
Ja.
Vad är det för något? Amerikanska uttryck.
Ja, det blir mycket amerikanska, för det är där det börjar. Va? Och det är ju alltså, kiddult, det är ju helt enkelt barnvuxna.
Vuxna, ja. Som inte vill vara vuxna?
Ja, egentligen vad det är som driver det, det vet jag 17. Men vuxna människor som ägnar sig åt gosedjur, ja, samlar på dockor, eller för den del vuxna människor som sitter och gamar,
ja,
som man då tänker att ja, men det är en tonårsgrej.
Nej, de fortsätter. Eller det finns det speciella avdelar nu tydligen på de här stora parkerna, heter det, amusement parks, vad de heter i USA, sån här tivolin, som är gjorda just för, jaha, äldre som får leka och vara barn igen.
Ja, kan jag tänka mig. Det sägs att det ska vara för att hantera stress och skapa nostalgi och finna glädje och sådär. Ja, kanske ligger något i det. Men alltså,
det är en trend.
Och att vara barnslig är inte negativt.
Nej. Och när man har barnbarn, då kan man vara det hela tiden.
Och jag känner mig barnslig varje dag.
Det är bra. Ja. Naturism tror du också på.
Ja, och det är ju inte naturism med ett T, utan med två T.
Aha.
Natturism.
Vad är det för någonting?
Jo, det är att människor ifrån det här suset och bruset och det hela tiden ligger på och plingar och aviserar och allt vad som händer så här, så är det så skönt att dra sig undan. Och då finns det alltså en trend med att människor åker till stillsamma, intima upplevelser och platser för att studera naturen och vara bortkopplad. Ja. Och då är det ofta mörkt. Grejen är att
norrsken är till
norrsken exempel. Man tittar på flightradar.com så ser man hur många flygplan det går till Rovaniemi.
Ja, jag vet.
Och då tänker man, varför i hela friden åka till Rovaniemi? Jo, det anses av många europeer vara jätteexotiskt. Ja. Och det är en slags naturism eller nocturism.
Och vet du vad, när vi var på ishotellet för många år sedan, då var det väldigt mycket japanska turister där.
Jaha.
Därför de hade fått veta, om man såg norrskenet och gjorde barn, så skulle det här barnet bli extra bra. Då fanns det speciella hus där, med alltså en säng med ett fönster så de kunde titta på himlen så att de visste. Så det var fullt med pilska japaner som gick omkring där, väntande på rätt tillfälle. Bara som, apropå hitta en grej och locka turister.
Ja. Vad han sa, Sven Göring, japaner.
Exakt. Funktionstelefoner pratar du också om.
Ja, alltså en enkel telefon. För att de här telefonerna vi har, eller smartphones, de är ju kompetenta, innehållsrika och nästan overkill.
De är overkill.
Ja, och så är det ju ofta med saker och ting, att det växer upp och så blir det overkill och så till slut, nej fan, nu får vi förenkla lite grann.
Ja. Ja, man vill ha enklare varianter, bara ringa och smsa till exempel.
The basic thing.
Ja, det är inte fel.
Och det verkar även komma nu på bilar, för eftersom en bil numera har skärmar som man måste programmera för att, ja.
Man orkar inte.
Det blir för mycket.
Det blir för mycket.
Och så blir det en förenkling, va? Så ja, det kommer en slags förenklingsfas här.
Energi, det är ju ett jätteämne.
Ja.
För alla de här AI-datacenterna, de förbrukar ju jättemycket energi.
Mm.
Och det här pratas ju om hela tiden.
Ja.
Och det var inte, ja, säg 10 år sedan, då kunde man få gratis el nere på båtklubb. Det var ingen som brydde sig mycket el man tankade. El var inget problem. Nu är det det.
Ja,
det är ett stort samtalsämne.
Ja, alltså särskilt i Sverige, där vi har gjort, enligt mig då, lite tokiga beslut.
Ja, kan man säga.
Men om vi tar det här med datacentren, eller AI-datacentren, så är de företrädesvis amerikanska.
Ja.
Och det amerikanska elnätet kanske inte är Guds bästa sak på jorden direkt. Va?
Mm.
Men vad som då händer i USA, det är ju att, ja, men okej, då säger man åt Amazon eller Microsoft eller det. Ja, det får ni ju fixa er egen energi då. Så de bygger alltså egna kraftverk.
Ja, exakt. Mm.
Och det kan man ju då säga, ja men så fine, gör det då.
Ja. Alltså slutsatsen du drog, det här med everything, everywhere, all at once. Och när jag läste din hela den här trendspaningen för 2026, så jag blir ju lite frustrerad. Det är liksom, det går ju fort i hockey som det heter.
Ja, det går fort i det här också.
Så man känner ju så här, pust, pust, pust. Och så skrev du någonting så här, så om du tycker det är frustrerande och rörigt kan du trösta dig med att du egentligen bara befinner dig med, mitt i stöket mellan två skeenden. Second wave och third wave, skrev du på slutet. Och jag, det lugnar inte mig ett enda dugg. Kan du förklara varför jag ska vara lugn för att vi befinner oss mellan två vågor?
Ja, det är för att det blir bättre när du kommer in i third wave.
Det är så?
Jaha, absolut. Mm. Ja, 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 ja.
Är det också den här boken som du pratar om?
Ja, det är den här boken. Och då måste man förstå det här second wave och third wave som ju ett ord på det som händer. Eller två, ja. Eller två begrepp på det som händer. Ja. Och det är ju i själva skärningspunkten så blir det stökigt alltså. Men om man då har läst och sett att vad third wave så att säga... Ja. Kan ge då, ingen vet ju, men vad det kan ge, ja, det är ganska lugnt, så därför jag ställer mig mitt i blåsten liksom och bara tittar och säger, jaha, då kan jag se varje dag så här att någonting sker, så här, det där är en second wave grej, ja men det där kommer en third wave grej, ja ja, det är en second wave och så.
Okej.
Och, då blir det jätteskönt. Jag lovar dig.
Låt saker komma av sig själv. Det är lite så här, jag går ju på både yoga och meditation ibland. Det är lite grann också. Låt de här tankarna komma. Och låt dem bara försvinna. Ja. Alltså, titta på dem, men stressa inte upp dig.
Nej, stå mitt i skorna och låt det blåsa runt omkring. Men där du står på den här balansplattan så är det helt lugnt. Va? Det får blåsa runt. Mm. Låt det blåsa.
Och en annan grej tänkte jag säga. För att om det nu är everything, everywhere, all at once, var finns eftertanken? När det går så här fort, det är ju ungefär som man läser vad Trump hittar på, så tänker man så här, alltså jag blir ju utmattad bara läser. Men som sagt, jag läser inte lika mycket längre, jag blir inte lika stressad. Men eftertanken, är den på väg tillbaka?
Ja, det var ju faktiskt en intressant tanke.
Hinner vi tänka?
Nej.
Blir vi bara reaktiva?
Nej, just nu så kan det synas som att vi hinner inte tänka. Då hinner vi heller inte eftertänka.
Nej.
Men vi kommer att kunna göra det. Och det här har att göra med... Ja, det här är ett eget ämne alltså.
Ja, för det här är ju trendspaning.
Ja,
det är framåt.
Ja,
jag pratar om det som varit.
Ja, 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 ja. Och då, alltså, i second wave så hade vi tid till eftertanke. Och i third wave kommer vi ha tid till eftertanke. Men mitt emellan så är det ju så att då är det lite ont om tid. För det blir, om vi liksom inte kan orkar att stå mitt i och se. Utan vi så att säga, låter oss engageras i varenda litet ryck.
Ja, det är som en sån här trollkar som trollar. Och så får han titta åt ett håll medan allting sker någon annanstans.
Ja.
Det är lite grann just nu. Titta hit, titta hit, titta dit. Men egentligen så ska man ju titta på helheten.
Ja, absolut. Ja, det har helheten.
Spring inte på varenda liten boll.
Nej, men det är jättelätt då att åka med åt något håll. Ja. Men det gäller att hålla sig i alltså. Och så får man vara skeptisk i sin attityd och lugn.
Och ifrågasätta saker och ting.
Mm,
och fundera på vilka som är kloka. Ja. Och vill ni läsa den här fantastiska trendspaningen, då kommer vi ha en länk till Jerkes trendspaning. Där ni också hittar de andra trendspaningarna. Om ni vill gå tillbaka i tiden och se hur rätt hade Jerken för 10 år sedan, i alla fall på Tyresradion började.
Eller fel.
Eller fel. Och sen kan vi också, där finns väl också en länk i din trendspaning till den här boken som du pratar om.
Du tänker på den med Alvin Tofflers bok?
Ja.
Ja, det finns.
Så att om man nu vill...
Om det inte finns ska jag fixa det.
Mm. Om det inte finns så fixar jag det. Tack så mycket, Jerker Pettersson. Nu tycker jag vi lägger på din lilla snutt här på slutet igen. Som är... Ja, som du startade med. Eller hur?
Ja, den klassiska, ja.
Den klassiska.
Det kör vi.
Och jag som har haft det här pratet med Jerker, jag heter Ann Sandin Lindgren och Jerker heter Pettersson i efternamn. Och ni har lyssnat på Radio Tyresö 91,4.